Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Samma. Jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt det till Goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor. Klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matta. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer
också
bli så mysigt. Och en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ah. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack, Rusta. Otroliga priser. Du, hela den här veckan har jag suttit och tragglat med det sista kursbrevet för årskurs 1. Du och jag utbildade oss till anhörigterapeuter på Bergströms.
Bergströms utbildningar, bergstrom.se. Och det finns en massa utbildningar, bland annat till anhörigterapeut som vi utbildar oss till.
12-stegsbehandlare eller till KBT-terapeut. Du kan också bli alkohol- och drogterapeut. Och många av de här utbildningarna är ju distansutbildningar. Och jag måste slå ett slag. Det som jag är mest liksom, vad ska man säga, nöjd med gällande den här utbildningen, det är bredden. Att man får så himla många olika perspektiv på dels terapeutens arbete, men också på att vi får en enorm bredd och en jättehög kunskap. Det är en hög kunskapsgrad på vår utbildning, tycker jag.
Det som har varit en sån otrolig bonus är dels att jag har lärt mig så mycket om mig själv och min familj, men också om hur kritiskt man måste också granska hur vi ser på människor. Och jag tänker det här med ångestproblematiken som Lennart då, som har grundat skolan, Lennart Bergström. Han har ju gått i bräschen för det i Sverige. Att så här, det mesta av tokigheterna vi gör är på grund av att vi känner ångest. Mm. Och när man identifierar det, då kan man också ganska lätt urskilja när man vill bearbeta sin ångest och vad som händer då med ens gränslöshet till exempel.
Ja, och att så pass många beteenden är försvar mot ångest. Och att vi har så dålig kunskap om ångest generellt. Mm. Så att det är så många barn och unga, och inklusive mig själv, som när man känner ångest för första gången så tror man ju typ att man håller på att dö.
Ja.
Alternativt att man är sjuk eller att man håller på att bli galen. Jag tycker att jag är så nöjd med vår utbildning, och ni som är intresserade av att själva utbilda er till terapeuter, gå in på bergstroms.se och botanisera i hela deras utbildningskatalog, eller vad man ska säga. Som sagt, det är distansutbildningar som är väldigt så lättåtkomliga, skulle jag säga, för en rad olika yrkesgrupper. Gå in på bergstroms.se. Hej och välkomna till Inte din morsa.
Hejsan svejsan. Jag känner mig djupt besviken, vilket man bara kan göra när godis är gammalt. Nej, men på det där liksom, när man har triggat igång så här, oj, en belöningsruta i sitt huvud.
Mm.
Och så ser man den här chokladen och så tänker man så här, ja, det är bara några rutor kvar. Den kanske hon vill ha själv. Och så blir man så greedy och så liksom säger, åh, var det en god choklad? Så här, smaka du, den var lite gammal. Och så tänker man så här, det kommer ändå vara gott.
Mm.
Och så tänker man så här, men bara jag tugga lite på den här chokladbiten så kommer den bli krämig och så här.
Nej.
Börja ligga med mina smaklökar så här.
Men jag tänker att det kanske är någon kemist, alternativt typ bakkunnig person, som kan förklara vad som händer med just mörk choklad. För att alltså, choklad ska ju smälta i munnen oavsett om den är liksom mörk, ljus, vit,
gammal
whatever.
Eller
ja, men just när den blir gammal, då kan den bli som att den, alltså, den blir smulig. Det är den här chokladen har blivit. Alltså, den är ju som att äta någon så här typ frystorkad choklad. Den, och den har kanske en liten hinna då på sig också. Ibland kan den ha, du vet, en så här liten vit aktig hinna. Jävligt onödigt köp.
Vilket är ditt favoritgodis?
Alltså, jag älskar ju krokodiltårar. Kommer du ihåg den godingen?
Ja, men de där små klittar.
Ja, men fy fan, det är bara vissa såna här jättegodisbutiker som har dem.
Ja,
liksom.
Ja, väldigt få.
Ja, det är
Krakow.
Ja, det är liksom så man får hitta dem.
Favoriter.
Ja, det är det gammaldagsa kommunistgodiset. Men man brukar också säga så här, att ge mig din godispåse så får jag veta vem du är.
Mm.
Och det är väldigt roligt. Pappa Micke, han går under epitetet gubbgodismannen i vårt. Alltså, han äter på riktigt så här, det godis som är oätbart i en påse.
Ja, men så, vadå, du menar?
Punschpraliner, du vet, engelsk konfekt och så här lakrisfudge. Har du råkat få en sån bit någon gång? Det skulle han bli så här, på riktigt så tårögt glad om jag kom hem med en påse lakrisfudge.
Ain't gonna happen.
Mitt
han... ex gubben, han gillade ju såna snurrade madickengodisar som
så
polkagris.
Aj, väldigt otippat ändå.
Nej, men där har jag faktiskt varit väldigt trogen med godissmak. Inte liksom, min garderob har verkligen bytts ut, även min inredningsstil. Men jag har ändå hållit fast, tycker jag, godis, min godissmak.
Tror du inte att den formas väldigt mycket när man är barn?
Jo.
Att liksom, och när vi var små, det måste väl ha varit liksom smågodisets intåg, när man fick plocka själv.
Ja.
Det är väl en företeelse som måste ha gjort debut där i slutet av 80-talet, ja, början av 90-talet. Liksom.
För innan gick man ju ner till Grödingekiosken med sina 5 spänn. Mm. Och så fick man så här, 2 sådana.
Så stod det mest en liten tång.
Precis.
Och plockade ner en sån här fyrkantig påse med röda, med sån här ringar på.
Ja, det kan inte ha varit mycket, alltså, den tidsineffektiviteten kan ju inte slutet av varje år bara, ja, det blev 1 krona över. Man kunde ju stå i 5 minuter.
Ja, ja.
Nej, förresten, jag ångrar mig, jag vill inte ha såna där flygande tefat. Jag vill ha 2 till svampar. Men förvånansvärt mycket av det sortimentet som var liksom sent 70-tal, tidigt 80-tal, finns ju fortfarande kvar.
Mm.
Även i glassamentos.
Ja.
Så att vi kanske inte är så ombytliga liksom.
Nej, det måste vara någonting. Mm. Liksom barndomstrauman präglar oss for the rest of our lives. Så jag godis sitt också det.
Precis.
Från barndomstrauman då. Jag skickade ju till dig...
Vadå barndomstrauma? Det var ju inte barndomstrauma med godis.
Nej, du fick ju... tacksamhet, eller vad det var.
Jag har nu lyssnat på Yoga Girl. Du skickade ju ett avsnitt med mig. Jag lyssnade i vanlig god sed på fel avsnitt. Där det handlade väldigt mycket om gratefulness. Att hon egentligen inte hade så mycket att vara grateful inför. Dels för en så här skenande sexåring som bara säger: vem har lagt den här leksaken här? Det har du själv gjort så här. Så som jag har med Frasse just nu. Ja. Men gode gud, den har bestämt det. Led Ukrainas armé mot seger. För att ingen orkar utmattningen. Du vet att Yoga Girl och jag, det är både och. Jag kan ha lite svårt med så här: everything is great, listen to me now. Hon pratar ju så. Hon fnissar till lite. Men ändå så lyssnade jag på 1 timme och 4 minuter. Och kände mig så här: var det här avsnittet som ändrade mitt liv just nu? Hon har ju någonting otroligt skicklig på så här, small talker with deep innehåll typ.
Ja, och jag, alltså det som är unikt med hennes podd, jag skickade ju då, för er som inte har hängt med här, ett avsnitt till Ann, ett annat avsnitt, närmare bestämt 3 avsnitt. Jag har min tur då fått tipsat om det, apropå så här mother issues. Jag har en kompis till mig som jag gör liksom, har gjort hela min tillfrisknande resa med, och hon skickade till mig, hon håller just på nu och går i terapi med sin mamma, en gruppterapi eller en så här familjeterapi.
Jag gud, känt... vilken mardröm, kände instinktivt att sitta med köris.
Ja, men säkert skitjobbigt, men jag har ju också... För mig så, jag hade verkligen älskat att göra det tillsammans med min mamma. För att jag tror att ska man göra det med en förälder, så måste det ju såklart vara en förälder som är medveten om sin eventuella problematik och sina eventuella brister liksom, i föräldraskapet, som kan liksom klara av att hantera det, som inte ska sätta sig där och själv vara liksom ett offer eller fortsätta leva i förnekelse eller gå in i försvar och så. Så någon form av öppenhet tror jag behövs. Men hon håller på med den här resan, och jag är som liksom besatt av att få höra allt om hur det går och sådär. Men då skickade hon de här avsnitten till mig. Och nu låter det kanske som att vi är lite så här besatta. För Yoga Girls mamma är ju Shama Persson, som vi har nämnt här i podden förut. Shama har ju skrivit en bok om sina depressioner. Och, vi har pratat om henne, och hon har blivit sur på oss också som har...
Liksom hon vill komma hit till vår podd och,
hon vill inte att vi ska prata om henne. Hon vill att vi ska prata med henne. Och det är inte riktigt så det funkar, har vi konstaterat också. Och det här gäller ju då Yoga Girl också. Hon har ju liksom ett community som är, nej men slägg det i väggen. Hon har liksom 3 miljoner följare på Instagram. Hon har liksom en hon driver ju ett företag där hon är liksom sitt eget varumärke, kan man säga. Hon blev stor på Instagram som Yoga Girl, där hon delade med sig av sina yoga liksom sessions som hon filmade. Det var typ så det började. Och sen har ju hon börjat dela med sig av allt som har med yoga, självutveckling, och det handlar väldigt mycket om hennes egen läkning och hennes egen resa. Och jag är precis som du, jag har liksom svårt för vissa delar av den här nyandliga gemenskapen, när det är så här: det var månen i Vattumannen, det var nog därför jag kände mig lite shaky i morse typ så här. Jag vet inte, det är någonting i det som jag kan tycka är så här lite för...
Then I told Dennis...
Ja, men hon lever ju så här. Men jag håller med dig. Fy fan, jag har nu lyssnat på de här 3 avsnitten. Och för det första att man bara: håll tyst, ingen får störa mig, att jag vill lyssna klart. Så dels så är jag ju som journalist extremt fascinerad av att hon lyckas hålla 1 timme varje vecka där hon liksom bara hon sitter och pratar.
Man gäster ibland, men oftast
väldigt sällan. Oftast bara hon. Och ofta ser det så att hon pratar från sitt hjärta. Hon utgår från någonting som har hänt under veckan. Och sen fördjupar hon sig kring det liksom. Och det är mycket bara hennes reflektioner, tankar, känslor kring det så här. Och det jag skickade till dig, för att jag, när hon berättade, då kände jag så här, gud, det här måste Ann prata om. Eller, Ann måste inte prata om det, hon måste lyssna på det, det kommer liksom trilla ner poletter här. Och jag kände också igen mig väldigt mycket. Och Yoga Girl är ju liksom vi, ett vuxet barn. Hon lämnades, alltså hennes mamma har ju varit öppen med att hon har haft flera suicidförsök bakåt och att hon har lidit av psykisk ohälsa och missbruk / beroende i perioder. Och Yoga Girl återkommer till en traumatisk period i hennes liv när hon var mellan 4 och 6 ungefär, alltså ännu längre egentligen. Men det var en period när Yoga Girls mamma då lämnade pappan, och hon beskriver att liksom hon gjorde en skilsmässa som inte var liksom en sorti som var schysst liksom för barnens skull. Att morsan typ tog barnen och stack därifrån. Så hon hade liksom ingen kontakt med sin pappa överhuvudtaget, sin biologiska pappa. Sen träffar då mamman en ny man som hon blir jätteförälskad i, och de bildar par, och Yoga Girl blir liksom känslomässigt engagerad i den här styvpappan. Men han dör i en flygolycka.
What came up for me when I was really sitting with this and breathing into this was, I can remember being her age. And she's coming into this really critical age ancestrally or generationally in terms of what I went through when I was little, right when I was 4 and a half. And she's going to be 4 and a half in a couple months. When I was 4 and a half, my stepdad passed away in this really tragic, he was a fighter pilot in the Swedish army, and he passed away in a plane crash, which was, you know, one of the first early really traumatic experiences of my life that really changed the course of my life.
Så det är liksom dels att hon får möta då förlust på riktigt av inte bara sin egen pappa som bara försvinner i periferin, alltså hon får inte träffa honom, utan sen bara nästa då mansperson i hennes liv som bara försvinner, alltså på riktigt dör. Och sen hur hennes mamma då, hur hans död triggar igång hennes psykiska ohälsa. Var på liksom år av enormt då shaky morsa följer, suicidförsök från mammans sida och konstanta flyttar. Och det var då jag var så här, Ann måste lyssna på det här. Hur hon liksom rycks upp, och liksom grundtemat för den här podden som det handlar liksom om att hon brottas med att hon har flyttat till Sverige, och är det här rätt? För Leas skull, alltså för hennes dotters skull och för Dennis skull, bara för att hon så gärna vill flytta hem från Västindien till Sverige. Men tänk om hon orsakar sitt barn samma så här rotlöshet och samma känsla av att liksom mammans mående är viktigare än barnet. Så liksom hon resonerar kring det, och sen så hamnar hon då i det här traumat när hon beskriver sin mammas liksom brist på förmåga att förstå hur det här har påverkat henne. Och det som då har lett till att hon inte haft kontakt med sin mamma på väldigt länge, och så har det tydligen varit i perioder i under hela hennes liv. Men det hon beskriver som det svåraste i att hitta liksom tillbaks till en relation, det är att mamman och inte pappan och egentligen ingen som har orsakat de här traumorna har varit förmögen att be om ursäkt. Eller bara kunnat liksom acknowledge att det här har påverkat henne så mycket. Och det, för fan vad jag kände så igen mig så jävla mycket. Och hon berättar också att hon aldrig har kunnat närma sig den känslan. För att i den yogiska communityn, liksom varje gång man lyssnar på någon så här random yoga gubbe liksom från Indien, så är det hela tiden så här, make peace with yourself, typ så här, är du arg, vem drabbar det egentligen, bara dig själv. Typ så här, man liksom, att gå runt och vara arg, bitter, ledsen, traumatiserad, det skadar liksom bara en själv. Så bara förlåt, gå vidare, tänk att de här människorna är för, de är så små och de är så oförmögna att ta ansvar över både sina relationer och sitt eget mående, och du måste förlåta dem för det och gå vidare och hitta peace within you.
För jag har dykt på någon indisk guru som är precis tvärtom, han bara,
You don't have to forgive anyone. Don't forgive them. Jag bara säger, va? Gubbjävel? Nej, nej, du förstör inte mitt liv. Men vi kan lyssna lite på Yoga Girl här när hon pratar om det här.
All the times in my life where I fell short, or where I messed up, where I fucked up, where I lied, where I did harm, right? And you go to those people in your life and you make amends. And that doesn't mean that those people didn't also fuck up, right? That doesn't mean that me personally and my dynamic toward her, for instance, has been perfect every step of the way, right? But I'm the child. And this is where I've been so mistaken for most of my life. I've had this feeling that even when things are wrong, almost like my responsibility is greater. I have to be more forgiving. I have to show more grace. I have to show more love because she's the one who struggles the most, right? I have to love her even more. But it's not true. I'm the child, right? The responsibility to be parented should be in her hands, not in mine. And even in those moments, you know, that whole step of making amends, like even my, you know, stepdads and like people in our lives that I felt were really like ex-stepdads that were not even in our lives anymore, they got a phone call, right? They got that conversation of, hey, even just the acknowledgement of here is something, one thing that wasn't okay. And I see that now. It never happened for me. Never.
Jag tycker att det här är så intressant psykologiskt fenomen. Att när omvärlden signalerar så här, att så här ska du inte bete dig. Du måste, jag tänker också att det är ett tjejbeteende som typ säger, okej, men sätt den där duktiga tjejen med de där två bråkstakarna, så har vi liksom, men vi gjorde en quick fix liksom. Och det här är ju också en sorts quick fix tycker jag. Så här, tyvärr, de kunde inte mer. Men det är också väldigt intressant tycker jag med de här individerna som inte kan mer. För vissa saker som de på pappret då inte borde klara av, som att bli förälskad igen eller åka på resor eller liksom gå på krogen eller så här, ha ett göttigt liv. Det verkar de vara fullt kapabla till. Men sen att liksom ta ansvar för så här, ekonomi eller hjälpa till eller hemma eller liksom se till att deras barn förstår så här, varför är jag så här? Det har de tyvärr ingen förmåga till. Så jag tycker att det där, okay, det kanske blir jätteirriterande. Det är klart att vissa människor absolut är i ett liksom tillstånd mentalt och ångestladd att de inte mäktar med någonting. Men för mig är det då är det ju människor nästan som inte kan ta sig ur sängen, och det har jag ju sett. Men jag tycker att det är många som är lite godtyckliga i det där liksom.
Ja, men jag tror att det handlar...
Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Och hon återkommer till samma tema. Jag har liksom lyssnat på tre poddar om den här mamma-konflikten och det här traumat. Och det är lite olika teman. Ett år senare, då pratar hon om... Då har hon gått tillbaka till den här förlåtelse-approachen. Mm. Att så här, hon kunde inte bättre. Och då lägger hon väldigt mycket skuld på att det inte fanns någon support system. Att liksom det fanns ingen där. Så trots att mamman så här låg och grät sig själv till sömns, hade flera suicidförsök liksom, så fanns det inget support system. Att liksom var fan var den här mammans vänner? Mm. Och jag har ju också, känner igen mig så jävla mycket, minst sagt. Alltså det är väldigt väldigt likt liksom, hur min mamma mådde, och dels det här att man liksom aldrig fick en diagnos, och sen dels det här att vara förälder till sin förälder. Yoga Girl berättar ju att hon går i terapi och att hennes terapeut säger att det finns ett begrepp som jag bara kände som vi som jobbar med anhörigskap och medberoende så mycket att jag bara aldrig har hört det, enmeshment, vilket kan översättas till svenska på något sätt med kanske sammanblandning eller att bli liksom insmetad i. Och det är ju ett begrepp inom systemteori och familjeterapi liksom, där en person i en familj blir liksom helt inblandad i, eller sammanblandad med en annan person. Så att man känner den andra personens känslor, och det är ju väldigt vanligt att barn då till dysfunktionella föräldrar blir liksom, Yoga Girl berättar beskriver det ju som att hela hennes person är så präglad av att hon ska vara den stora hjälparen. Om man tittar på hela hennes värv så handlar det ju om det. Att hon ska liksom finnas till hands för alla. Hon ska komma med lösningar. Hon ska tala om för folk hur de ska göra för att må bra. Det kändes som att det var så här, din tvillingssyster typ. Eller så här, din tvillingsjäl som pratade. Hon också beskriver liksom, ja men du vet, varenda penny hon tjänar, hon ska bara så här, vara generös och dela med sig hela tiden, och hon ska bara liksom aldrig, och extremt gränslös, att hon låter bara alla klampa in och liksom ta för sig liksom av henne på, till varje pris. Och jag kände också
Tuba, igen, det är alltså din poddans.
du måste få lyssna på det där avsnittet, för hon pratar ju sen också om den här rastlösheten och otryggheten som jag kände att så här, det var det jag ville dela med mig av till dig, för att du är ju också en rastlös människa och en flyttfågel och liksom har grejer igång hela tiden. Men det som jag kände att Yoga Girl har liksom hittat bakom allt det där, det är en sån otrolig otrygghet att hon har liksom. Hon bara, vad är det jag känner när jag måste vara stilla? Och då beskriver hon det som att så här, det är terror. Det är bara en känsla av terror. Jag kan inte peka på några enskilda tillfällen, men det är liksom det som är trauma. Och det är det liksom, när hennes barndomstrauma blir triggat, så är det en otrolig känsla av terror. Det är så hon beskriver det, terror. Och bara en känsla av total otrygghet. Så hon har väldigt mycket så här kontrollbehov. Hon beskriver liksom hur det här barndomstraumat kan poppa upp. Framförallt i situationer där hon ska vara på resande fot, där hon ska flytta, där hon blir som påmind om allt det här som hände under de här väldigt så formativa åren i hennes liv, där hon borde få känna sig trygg. Och det naturligtvis triggas också av att hon har ett barn som är i den åldern när man själv var liksom i det här sårbara tillståndet. Det jag kände för min egen del, som jag också så här, alltså hon beskriver också hur hon hela tiden har blivit fostrad till att vara sin mammas då hjälpare, räddare, liksom, ja men visst, så här, hon beskriver en flytt, så här, hur mamman löser allting genom att flytta hela tiden. Känner jag dig?
Nej, men jag har bott ändå min förra lägenhet i 7 år, jag vet inte.
Jo, men när du var liten,
och
då beskriver hon hur mamman är så här, ja men nu ska vi flytta, och hon känner enorm otrygghetskänsla att hon då ska flytta och hamna i en ny klass, men att hon är tvungen att svälja det, för att om hon visar för mamman att hon inte alls är sugen på att flytta, då blir mamman triggad och upprörd. Och det är det jobbiga. Och då så mamman liksom, hon hela tiden försöker locka att det här ska bli någonting kul. Allting kommer att bli så himla bra. När vi väl flyttar, då kommer allt lösa sig. Allt kommer vara underbart. Och så, så det är hela tiden liksom att hon ska pynta och göra nytt i det här hemmet. Och bara, kolla nu, vad vill du ha för färg i ditt nya rum? Och hur hon då så tidigt lär sig att låtsas att vara entusiastisk inför det här flyttandet, som hon egentligen tycker är så jävla jobbigt.
För så kände jag ju aldrig. Utan, jag rymde ju, och jag liksom för att jag ville inte flytta från Stockholm till Jönköping.
Nej, men jag menar det.
Ja, men när jag väl var där tyckte jag att det var toppen. För det var lite som jag träffade en kompis igår, de har flyttat till Norge. Och hon sa det, du förstår inte. Alltså Stockholm är the shit för norrmän. Sen hennes dotter, sen när hon kom in på skolgården, då är det så här, då kommer liksom alla springande och så här, typ slåss om och fleka med henne. Hon är liksom så poppig, så här, kom från Stockholm, är det Stockholm, va? Eftersom de har så få invandrare, så är det inte heller liksom, det är inte särskilt PK där, utan man kan säga lite vad som helst. Och så det är lite som början av 90-talet liksom. På förskolan så får de då 2 rostskivor med någon form av liksom böcklingpastej till lunch. Och då säger min kompis så här, det här, hur funkar det här? För jag tänker så här, på eftermiddagen, eller liksom redan en timme efteråt, så måste ju deras blodsocker, alltså det är 2 skivor vitt bröd och böcklingpastej, för att det inte, blir inte barnen bråka på eftermiddagen? Akkurat, vi har mycket problem med det. Att det liksom, de har så mycket pengar så att så här, de behöver aldrig se orsak och verkan. De är så här, jaha, nej.
Men
jaha,
den här konstiga macklunchkulturen är ju enormt utbredd i liksom alla andra nordiska länder.
Nej, men jag såg en bild. Jag alltså, kan ändå förstå så här, och om man kan få lite så här göttiga pastejer och ostar och liksom
smörrebröd.
Ja, precis. Ja, men det här var liksom på riktigt, och det här var ändå liksom en bra förskola, ursäkta uttrycket. Det är kanske bara i Norge. Men det var liksom med några skivor för alla, och sen så var det några tuber böcklingpastell och som några gurksluringar. Ja, det var det de skulle liksom leva på. Du vet ju, alltså Frasse, igår tror jag att han åt 3 gånger. Först åt han en crepe, och sen skulle han ha köttbullar och makaroner. Sen precis innan han skulle gå och lägga sig, då hade vi spelat lite fotboll igen. Och då skulle han liksom ha... Han är så hungrig hela tiden. Mm. Tänk om han då varje dag skulle äta 2 små... Ja, men det var ändå roligt att höra om norrmännens matkultur också.
Men vad har det med flytten här att göra?
Nej, det vet jag inte. Jag bara tyckte att det var så himla roligt när hon beskrev där att de sitter i sina Gucci, de har så mycket pengar, och sen drar de in en pizza. Pizza är väldigt stort. Mm. Och sen kör de liksom med ketchup och är så här, åh, så gott det var då! Att jag vet inte vad jag vill säga. Men det här var ju inget traumatiskt för något av det här barnen. Men...
Ja, men alltså, jag tror så här, att flytt behöver naturligtvis inte vara traumatiskt. Nej. Men när du flyttar för att det av en vuxen är satt i system som en så här, när jag bara flyttar då kommer jag må bättre, eller om jag bara gör det, alltså att man flyttar som en del av ett mönster att försöka fly från någonting, eller att liksom ja, sammankopplat med liksom andra element.
Och det så var det hade inte med det ekonomiska att göra, utan hon ville bara ha en fresh start.
Ja, men fresh start, och det där känner jag igen alltså, hos många. Man säger, vill fresh start. Man vill bara säga, åh gud, nu är det här, här har jag mått så dåligt under en period. Då vill jag liksom flytta till något nytt. Det är ingenting konstigt. Alltså, det kan ju handla om att det har hänt skitmycket. Jag har genomgått en skilsmässa. Den här bostaden känns så himla sammankopplad med liksom vårt äktenskap. Det är väl ingen konstig kanske att man vill flytta, men det här sattes ju, alltså hon flyttade ju och flyttade. Det gjorde ju Anna Wahlgrens mamma också. Bara flyttade med alla de här ungarna hela tiden. Och Yoga Girls mamma hade ju också ganska många barn liksom, och skulle flytta runt då. Och för henne så, framförallt det som var viktigt, det var att liksom hon kände inte att hennes behov respekterades. Alltså att barnets behov är sekundära jämfört med mamman. Och det där är också en sån jävla floskel, tycker jag, att det är så här, jag vill lära mina barn att jag sätter mina behov främst. Man bara, nej. Why? Faktiskt, när man är förälder, då är det barnens behov först. Och man får göra en annan analys. Är det bra för mitt barn att byta skola nu? Är det bra för mitt barn att byta dagis för 50:e gången? Är det kul för henne eller honom? Det här är kanske ett extra känsligt barn. Och så kanske man liksom får stå lite vid sidan om. Det kan inte bara handla om... Och såklart mår man sjukt dåligt. Det, jag håller med om hela den här grejen, att det inte fanns ett support system.
Det kände väl du också?
Ja, men jag kan också tycka att det är helt absurt.
Inget support system för din mamma?
Nej, men varför? Nej, men absolut inte.
Nej.
Det fanns dels en kultur... Att man inte skulle prata om såna här saker. Och framförallt inte skulle man prata med barn om att vuxna...
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Emellanåt kunde vara deprimerad eller må dåligt eller må piss eller begå självmord. Och det är liksom också det som blir så jävla absurt, att så här, den främsta rädslan för ett barn är att förlora sin förälder. Det är liksom den första begripbara så här, förlusten som man kan tänka sig. Mamma eller pappa, tänk när ni dör. Och det märker man liksom, så fort barnet får ett språk så är den typen av oro som kommer. Liksom.
Mm.
Och när det då blir ett så här, faktisk rädsla, då blir det ju liksom oöverstigligt svårt att hantera för någon som är 4-5 år. Att så här, ja, men det kan faktiskt ske. Det är inte bara en rädsla jag har som någon kan trösta mig ifrån, utan det kan faktiskt ske. Att hon försvinner på riktigt. Och då blir hela ens liv att handla om hur mamma ska må bra. Och det är det hon beskriver så otroligt initierat. Och hon gör också så här vackert på ett sätt som är så här, så jävla obittert. Samtidigt som hon vägrar att acceptera den här yogiska inställningen av så här, the great forgiveness. Leva liksom obitter, utan att hon bara säger nej. Jag var barnet, de var de vuxna. Hon riktar ju sig till båda sina föräldrar. Att hon liksom tycker att de inte har givit henne någon förlåtelse. Och jag kände ju exakt likadant med min mamma. Och
det inte pappa.
Ja, men det är också en annan... Det som är så komplext, tänker jag, med min pappa också. Så här, när man, den personen som du har närmast som anknytningsperson har ju tyvärr förmåga att skada en mer.
Mm.
Så att liksom den frånvarande pappan, nej, jag lägger inte lika stor vikt vid hans förlåt faktiskt. Han har inte liksom, han har inte kommit åt mig på samma sätt. Och inte kommit mig nära heller, och inte liksom fått prägla mig. Men min mamma, och jag vet att några gånger under mitt liv, eller vårt liv liksom, med mina brorsers, vi var liksom väldigt rörande överens om den här upplevelsen av att hon aldrig kunde liksom erkänna sina brister, och att hon fan aldrig kunde be om ursäkt, utan att hon konstant skulle försätta sig själv i någon slags egen offerroll.
Mm.
Och det, fan vad man ska liksom akta sig för det själv, för att alla är vi ju offer, och alla har vi en liten traumatiserad unge i oss som kan rättfärdiga varför vi beter oss illa. Det är klart att det är så. Att liksom, om jag står och liksom går upp i alla mina försvar och står och skriker eller liksom blir vansinnig och kastar någon jävla vas i väggen, då kan jag liksom hänvisa till mitt inre barn och tycka att liksom, men det är för att jag mår så dåligt av mina barndomstrauman. Liksom. Perfekt grej att skylla på.
Jag vet, också perfekt kort att dra för ens barn, som hände nu senast i morse hemma hos oss.
Mm.
När jag då försökte påpeka för en av mina söner så här, vad märkligt att vi bestämde efter sommaren, att då sa jag så här, jag kommer inte tvätta någon mer åt liksom er pojkar, ni är ändå så här 16, 18 och 20. Och nu visade det sig att den ena pojken tvättar hans tjej åt, den andra har typ inte tvättat. Och den tredje jag bara kapitulerade inför, bara, jag tvättar. Då var hans förklaring till att det var inte strukturerat nere i tvättrummet. Då sa jag så här, nu är det förvisso det, för att jag har strukturerat ihop upp det där nere, men du har ju inte varit där, så du har väl ingen aning om det är strukturerat eller inte. Men så har alltid varit i våra tvättrum. Och när jag då liksom lägger mina grejer i min tvättkorg, då försvinner de. Jag bara, aha, de försvinner. Någon går alltså och tar smutsigt med från din tvättkorg. Ja, så är det. Och sen så liksom kände jag mig, du vet, mitt liksom inre barn blev så här, okej, då skiter vi här. Då tänker inte jag tvätta något mer. Och jag tar inte det här liksom. Jag får ingen hjälp och hamnade liksom i en offerkofta. Och han hamnade i någon form av så här, i och för sig har jag ju inte tvättat något, det verkar lite konstigt och så här. Och så slutade det med att jag hämtade då en, han sa, hamna inte där nu då liksom, att du känner dig så himla kränkt. Men det är ju det att liksom, det finns inget system där nere, så att så här, jag orkar inte ge mig in i det. Och sen pratade vi lite vidare och det var väldigt lätt för hon att ta till sig det där. Och jag var så här, vi 8 persar, jag är den enda som tvättar.
Mm.
Liksom bara att vi, kanske tvätta 2 maskiner per dag. Bara att vika det, sätta ihop 63 000 olika minikinistrumpor med smurfar och liksom superhjältar. Stora strumpor som ska vara lite tokiga med bananer på. Ditt fucking heltidsjobb.
Mm.
Så att å ena sidan ska man vara den perfekta mamman som är så här, går upp 6 och är råglad och fixar färska frallor och liksom, god morgon, alla fått med sig läxan, nu alla duschat och, så här, och där finns öronvaxet, proppen typ. Och å andra sidan så ska man också vara så här, den som hjälper till att utveckla dem, man ska också ha ett roligt liv och så här. Och jag läste en så jävla bra artikel i ETC häromdagen som handlade just om det här. Det är många som på något sätt påpekar eller lite så skamreglerar sig. Ja, är det jävla bortskämda förortsmorsor liksom ute i finorterna? Så det är inte synd om er. Och det där har jag ju tåget har jobbat på lite själv. Men sen när hon läste den här krönikan av DCS, en av ETCs krönikörer, Christine McMillan. Och rubriken är då Mamma, stressen är inte ditt fel. Och då använder hon det här uttrycket girl boss mamma.
Mm.
Som liksom hon beskriver då är aldrig trött. Hon ligger aldrig och vilar. Hon är superfertil. Ett pipp och liksom, men då är hon gravid. Hon är både liksom effektiv hela tiden. Går upp tidigt, fixar ordning och reda. Det är små liksom påsar till skolan. Hon har liksom ett schema som är så preussiskt. Det är ingenting som felar. Hon blir gravid, hon sätter direkt på sig jeansen och går ut och liksom springer ett jävla maratonlopp. Hon pratar om så här, nu ger jag in i den här debatten om bortskämda gnällmammor. Och så ställer hon sig frågan, varför pratar ingen om liksom politiken bakom då? Att det faktiskt har blivit ganska ansträngande och utmanande att vara en mamma i dagens samhälle.
Mm.
Och det är klart att det var det liksom, även för våra mammor. Men samtidigt så kunde man ju faktiskt, om man hade en habil lön, leva 2 personer på en lön. Det var inte som att jag kände att min mamma kände så här, gud, där står mormor och liksom och mannen min och kräver att jag ska göra liksom en karriär. Eller så här, sluta sigepilla och dricka vin och ge mig ut och jogga. Jag tror att de kraven hon satte på sig själv, det var att liksom försöka hålla vårt hem, ja, men någon liksom efter någon form av struktur med vår jättebebis till farsa. Det tror jag var hennes stora utmaning och liksom hedersak, inte allt där andra som har tillkommit de senaste så här, 30, 40, 50 åren. Och det är ungefär 100 punkter tror jag som min mamma inte tänkte på.
Mm.
Vi kunde vara på en del, du måste röka benen, mamma. Du kan inte ha blått sminkling, det är inte modern typ så här. Åh nej, inte rosa läppstift. Hon var så här, det gillar jag. Jag tycker att det är fint liksom. Jaha, det var inget mer tjafs om då på något sätt. Och det här med inredning, hon är jätteduktig. Vi bara, men vad ska jag göra? Jag har lite miniomtag här. Fixa lite, klippte lite. Hon köpte så här rea, kavajer, vek upp lite. Såg ändå flawless ut. Men det var liksom ingenting som behövde vara perfekt. Och Kristin beskriver att hon känner verkligen hela tiden att hon borde vara en ännu bättre mamma.
Mm.
Och att så här, ligger man på soffan, då är det så här, där ligger mamma på soffan. Och det kan jag också känna hemma. Så här, när de få gånger som jag ligger på soffan, en gång var tredje år, då blir det lite oro liksom, i flocken. Så här, hur är det mamma? Så här, är det bra? Vill du ha någonting? Då tror ju de antingen att jag är så här, på väg att schappa.
Mm.
eller att jag håller på att bli riktigt svårt sjuk. För de har ju aldrig sett mig sjuk.
Mm.
Och det var också det som hände när jag dels gjorde min fiffi-operation och sen sydde ihop magen. Det var ju skräckblandat för dem att se mig så här. Nej, jag kan inte ligga. Jag kan inte gå. Liksom att jag var inkapaciterad. Det var chockartat för dem.
Mm.
Och det tror jag liksom är biologiskt. Att se den som ändå håller ihop familjen vara sjuk eller ha psykisk ohälsa eller inte mäkta med. Jag tror att det är lätt att man blir liksom en marionettdocka. Så här, men nu ska bara mamma är glad. Liksom, då kommer vi att hålla ihop. Så kommer jag ihåg att jag kände. När mamma ropade så här, rädda mig, kör och försöker pussa mig. Typ. Jag bara... Wow. Det var som att jag lade Donkey Shot. Med så här, liksom plastsvärd, så här, mamma får inte råka ut för någonting. Det var liksom mitt viktigaste uppdrag, att så här, skydda min mamma och min syrra. Och det var ju också från 5-6 års ålder som jag fick det uppdraget då. Och det var liksom ingen som...
Men jag hade ju liksom... Det jag inte alls kände igen mig med Yoga Girl, för att hennes strategi, om man tänker på liksom den här rollfördelningen i den dysfunktionella familjen, alltså hjälten, revolutionären, tapetblomman, vad har vi mer för roller?
Clownen
liksom.
Ja, det är de fyra som är största.
Ja. Och Yoga Girl beskriver ju liksom verkligen den här hjälten. Att så här, jag fixar, jag donar, jag grejar, jag räddar, jag finns där, jag är glad för din skull. Om du är ledsen, då kommer jag vara 10 000-falt glad. Jag representerar, jag har språkets liksom gåva, jag typ så. I alla fall som hon beskriver det själv. Sen kanske det liksom är andra personer i hennes närhet som inte alls känner igen det där. Men jag hade ju ganska tidigt... Eller i alla fall från att jag var 12. Och hon beskriver också att hon har varit så här obrottsligt lojal mot sin mamma. Alltså hon har alltid ursäktat henne. Trots att människor i kring henne har sagt att det där var gränslöst. Och varför gjorde hon så där för? Så hon liksom alltid försvarat henne. Så hon har varit liksom verkligen hennes Don Quixote. Så.
Mm, mm.
Oavsett om det är karar eller flyttar eller liksom suicidförsök, så har hon alltid funnits där. Förutom nu när hon har bestämt sig för att pausa i relation. Jag vet inte om de har kommit nära varandra igen, men det var i alla fall under de här poddarnas inspelning 2020, 21, 22 typ, som de verkar haft någon stor paus. Men jag såg ju ganska tidigt, alltså ganska tidigt väcktes någon slags så här avsky mot min mamma.
Mm.
Och det var ju framförallt när jag insåg liksom hur andra hade det i sina familjer. Så att jag hade ju, från att jag var så här 8-9 år, hela tiden en längtan bort. Dels ville jag flytta hela tiden till min pappa så fort de separerade. Och sen ville jag ju i stort sett bosätta hos andra människor. Alltså jag ville ju bara sova över hela tiden hos mina kompisar.
Mm.
Men det sorgliga med det, i familjedynamiken, det var ju också att jag visste att det var någon som tog hand om henne. Att jag hade två brorsor som gjorde det.
Mm.
Och det är ju så här, det kan jag få sån jävla så här, sorg över att tänka. Att så här, jag hade liksom en lillebror som var med henne konstant hela tiden. Fast hon mådde så himla dåligt. Att liksom där fanns någon form av ansvar eller sånt kontrollbehov att hålla henne vid liv liksom, som jag bara sket i.
Ja.
Och jag kunde göra det på bekostnad på något sätt av att någon annan tog det där.
Men förstod du det?
Absolut inte då.
Nej.
Och jag kan också känna, om jag tittar på mig själv som barn, så här, fy fan vad sunt av mig att jag var så här, fuck you, jag åker hem till min bästa kompis istället.
Ja,
så
vi
hemma hos Jossan, det är mycket bättre där. Det är uppstruckat och då kunde vi göra läxor. Och jag var ju hos hästarna hela tiden. Jag kommer ihåg en av mina så här, stora konflikter med mamma när hon bara kom hem och bara, det enda du gör, det är att bara vara såna jävla hästarna och sen kommer du hem och lägger dig och badar. Jag bara, ja, varför tror du? Och sen vill jag bara sova över. Du vill aldrig vara hemma. Nej, vad är det att skälla om? Jag vill inte det.
Nej.
Och sen hade jag en annan grej som jag... Yoga Girl beskriver sin rastlöshet och sitt att vara i liksom görande hela tiden.
Mm.
Men jag hade ju en sån sjuk desorienteringsgrej. Att jag bara somnade överallt.
Mm.
Jag kunde bara somna. Det är så här, så fort jag blev så här overwhelmed så bara, jag lägger mig och sover. Så jag bara, det enda jag drömde om, det var bara så här, åh, snart ska jag få gå och lägga mig. Jag vill gå och lägga mig nu. Alltså jag bara sov, du vet, så här, 12 timmar där. Och så fort jag var på en bussetåg, jag bara sov och sov och sov. Det enda jag gjorde var bara så här, jag måste gå hem och sova. Jag kommer ihåg att när jag flyttade hem till min pappa, då, när min mamma var inlagd på Långbro sjukhus, då kommer jag ihåg att han reagerade på att jag så här, gick hem på håltimman och bara sov. Jag och Sofia Edgren, vi bara gick hem och bäddade ner så sov. Han bara, du kanske har järnbrist eller någonting. Så jävla sjukt.
Du är utmattad.
Han var så här, helt utmattad av min egen barndom. Liksom. Så jävla...
Du är tvungen att ta igen det.
Ja, jag är tvungen att sova for life.
Gud.
Skratta åt det nu. Men liksom...
Nej, men ja, jag fattar.
Ja, och liksom... Jag måste säga att så här, fan, det var läkande att lyssna på de här tre avsnitten. För att jag är också så här ganska... Jag brukar inte tänka på mig själv som litet barn. Och bara, då ska du ta dig själv. Jag kommer ihåg när jag gick i så här, traumaterapi. Så skulle min terapeut guida mig när jag var i ett sånt hypnos, halvhypnos. Och då skulle jag liksom gå in i olika situationer och ta mitt lilla barn, jag i handen och gå därifrån. Och det som var så deppigt, det var att jag kunde känna så här... Jag har svaghetsfrakt. Jag har liksom... Och det är också någonting som jag har fostrats till. Att det är så här... Det är inte så jävla synd om folk. Gud, vad är det att gnälla om? Och folk har det så dåligt i världen. Och vad är det att jämföra? Ja, sträck på det. Det är väl inte... Ja, men verkligen. Att så här, gud, det är väl inte så jävla farligt att han ligger packad. Eller att hon har gjort det. Eller vad är det att hålla på och larva sig om ungefär? Och det är så här... For what? Varför ska man ha svaghet? Alltså det är så här, vad finns det i det som är funktionellt överhuvudtaget? Mm. Det är bara dysfunktionellt. Att så här, förakta sitt inre barn eller sin känsla av så här, terror, skräck, rädsla, känsla av otrygghet och allt det där. Att gå och förneka det eller låtsas som att det liksom inte existerar i oss som har liksom trauman, det är så det är liksom, går emot allt vad läkning är på något sätt. Lyssnartips till er alla som är intresserade av liksom att komma nära ett barndomstrauma. Och det jag kände också lite grann, i samma stund som min mamma faktiskt tog sitt liv, så dödade hon också ganska mycket den här, alltså känslan av upprättelse, den kan man liksom inte kräva längre av en människa som är död.
Nej.
Alltså hela
ilskan
är ju såhär, okej, men nu finns du liksom inte längre. Det går inte att gå runt och vara arg. Så att liksom den sidan har jag bara såhär helt raderat på något sätt. Ilskan över hennes oförmågor som mamma liksom. Jag kan inte ens... Jag är såhär, men gud, hon finns inte längre. Vad är det att vara arg på liksom en människa som inte var förmögen? Hon kunde inte bättre. Hon var inte förmögen. Hon var sjuk liksom. Jag har helt gått in i den där förlåtelsen. Men när jag lyssnade på det här så kände jag också så här, fan vad oriktigt egentligen.
Mm.
Kan man vara arg på någon som är död? Kan du känna fortfarande så här... Alltså tänk på din pappa på Köris.
Mm.
Kan du känna det liksom, den där besvikelsen som man stundtals har haft, är den borta för dig också eller finns den kvar?
Men jag har alltid varit väldigt svag gentemot min far. Just för att han liksom, han var ju den underbaraste människan liksom på många sätt. Och det är ingenting jag hittat på själv, utan det är ju liksom vida känt att han hade... Inte bara stora fötter, utan ett väldigt stort hjärta. Men
älskling, det kan man ju ha även fast man failar.
Jag fattar. Men det var också när jag satt hos terapeuten för inte så länge sedan. Och hon sa så här, skulle du ha gjort så mot ditt barn? Skulle du krävt det av ditt barn? Tycker du att det var schysst? Och då tänkte jag så här, men gud, det är liksom alldeles för sent att så här, putta ner mamma från hennes liksom, moders... pedestal. Men samtidigt kan jag se det där att den energidräneringen som min far hade på min mamma, dels för att hon liksom, den ofrivilliga mamman, så här, blev på smällen för till som en liksom gås och så här, och sen tror jag liksom drogs in i det där livet med pappa som inte hade några verktyg, de kom lite från olika liksom klasser och bla bla, att jag tror att hon var så ovan vid det, för hemma hos sina föräldrar, som morfar Erik och mormor Kajsa, som var liksom ordning och reda, löning på fredag, även om de också levde lite över sina tillgångar här förstått efteråt, i stora våningar och med fina kläder och sådär, så var det ändå så här, alla gjorde det de skulle. förutom då en av familjemedlemmarna som hade då någon form av liksom bokstavskombination, men det visste man ju inte då, som blev då, det fick liksom fixas och trixas med, men att man hela tiden, man gjorde liksom inte bort sig, man blev inte för full, man rodde inte iväg med grannfrun, man hade moral och heder. Det är det som liksom många uppväxte i, men inte bara då på 40-talet, men även nu, att när den här gränslösheten på något sätt har fått fäste, då lever man lite efter det allihopa. Man behöver inte ta ansvar, det kan vara lite latcholajban, vad fan, ungarna tycker det är kul. Det finns ursäkter för alla beteenden som inte är vuxna.
Mm.
Och det där tycker jag man själv kan liksom, jag försöker verkligen se det hos mig själv, säger. Okej, det där kanske inte var så vuxet. Nu får du säga det till dina barn. Så här, förlåt, jag skulle ha tagit mer ansvar kring det och det. Så här. Men att jag tycker att jag inte alltid lyckas, men att jag ändå har ganska bra koll på det. Men sen finns det de här människorna som aldrig kan erkänna att de har gjort något fel överhuvudtaget. Och så lever, tror jag, i en bubbla. För det kunde min pappa aldrig liksom förstå. Jag tror inte han hade så mycket om att erkänna för honom. Men det var så här, jag som alltid har funnits där för dina döttrar. Där och så till min syster och jag som gjort det. Då har han liksom skapat sin verklighet, för att han är en person med så otroligt mycket ångest. Så att om han skulle släppa fram så där, gå i terapi eller kanske på något sätt möta sina demoner, så tror jag inte att han skulle klara det. Och det var ju det som hände med min pappa också, att när han väl då fick höra var liksom hur min syster tyckte att han hade varit.
Mm.
Så kunde han ju inte ta det. Det var liksom too much. För hela hans världsbild raserades på grund av det samtalet. Liksom. När hon sa vad hon tyckte. Och det här tycker jag är så jävla svårt också. Ja, men jag pratar med terapeuter och man läser. Så här, människor som har psykisk ohälsa mår inte bättre av att man behandlar dem som sjuka och inte ställer ett jävla krav. Men till slut när man har ställt krav i liksom massa år och ingenting hjälper, då tänker man så här, varför ber inte hen om hjälp? Och det är så många gånger som jag tänkt att människor, när man tar så här konstiga beslut, inklusive mig själv, varför ringer inte bara någon? Eller varför ringde inte min pappa bara någon? Så här, varför sålde han bara huset? Varför köpte han bara aktier för de där pengarna? Det är en stress liksom, nu ska jag ställa allt till rätta, nu gör jag lite hastigt och lustigt och sen är allt bra, apropå flyttar och liknande. Mm. Så här, då gör jag det här lite snabbt och sen så kommer vi leva happily ever after. Men det funkar ju nästan aldrig. Och det är det som jag tycker är liksom så jävla anmärkningsvärt. Så här. Testar vi igen. Det testar vi igen. Att människan är så otroligt liksom svårflörtad när det gäller att ändra beteende.
Men jag tror också att den generationen är ju så här. Det måste ha varit svårare att ha så exploderande psykisk ohälsa som 40-talist och 50-talist. Tidig 60-talist också. För, att så här, för det första så var det liksom inte alla mod. Alltså att ha psykisk ohälsa. Psykologin och psykoanalysen var på frammarsch. Så min mamma som inte fick liksom bipolär diagnos, fast hon liksom var själv liksom påtalade vid sina liksom upprepade självmordsförsök att jag tror att jag är bipolär. Hennes farmor var bipolär och dog liksom på Frösö lasarett av en elchocksbehandling. Det fanns i släkten. Min mamma var liksom så tydligt bipolär som en människa kan bli. Det är som ett skolboksexempel. Liksom. Och hon hade ju så stora konsekvenser av sin sjukdom. Ändå fick hon inte den här diagnosen. Så dels att hon då lever liksom i en vårdapparat som på något sätt, nej, nu vill vi liksom prata om neuroser, bara prata om trauman. Alltså bara så här. Så hon fick ingen diagnos och hon fick således heller ingen hjälp för det här.
Men inte det svenska psykiatrin ett nötskal? Så här, nej, nu är jag läkare, nu har jag bestämt det här. Vi vill inte ha någon liksom transparens och vi vill inte fråga hur fru Barbro mår, utan nu har vi bestämt det här. Ha det.
Ja, eller liksom att, så här, att den framförallt har varit så jävla godtycklig beroende på vilken tid och vilket politiskt styre vi har haft. Alltså nu har vi en helt havererad psykiatri, ska vi inte liksom glömma bort. Men dels det här lite något flummiga så, och sen också en tid när det är så här, det ska inte behöva vara så jävla liksom jobbigt att vara morsa. Ta en cigg och bara ligg i sängen lite så här, tillsammanslivet växte ju de upp i.
Ja,
och för titta, lite man ska inte hålla på och snacka. Alltså, och sen blandning också av den äldre generationens idé om att man ska inte prata om svåra saker.
Överhuvudtaget.
Utan, och samtidigt så levde de liksom ett liv med så här, ungdomskultur på så här, så fruktansvärt stor frammarsch. Att alla ville liksom bara vara så här teenagers for life egentligen. Mm. Och inte ta något ansvar alls. Så den konservativa liksom äldre generationen fanns ju någon typ av så här skydd mot personer som mådde dåligt. För att det fanns vissa krav. Och så där gör man bara inte. Och liksom så. Men våran föräldrageneration, alltså det var liksom både så här tystnad, förnekelse, normalisering, massa så här jävla konstiga gamla mönster.
Sop under mattan och så här.
Sop under...
nu är han frisk. Det var kräftan, men nu är det bra. Ja. Men så här, borta från verkligheten och sen så bara tillbaka allt det som skapar en sån otrolig förvirring hos barn liksom. Ja. Och därför blev jag bara satt och grät i morse när jag läste den här rapporten från Göteborgs universitet.
Mm.
Där 27 000 EU-ungdomar har varit med och svarat. Och det är så tydligt att liksom killar mellan så här 18 och 27, de tycker så här, det här med jämlikhet. De känner sig liksom hotade av tjejer.
Mm.
Och det har man ju alltid trott att det var äldre generationer, men de är liksom, det var inte alls lika tydligt. Jag blev bara så jävla ledsen. Jag kände så här, okej, allt som vi tror att vi har gjort, vi som trodde att vi hade gjort det så bra,
mm,
har lett till bara degradering och tillbakagång.
Mm.
Det liksom, det gör mig så otroligt ledsen. Jag känner så här, nu måste man ta... Ja, men om inte nästa generation kvinnor också ska hamna i det här att ja, du ska inte tro att du är någon och psykisk ohälsa, då är det bara så här, att sätta ner foten, europeisk fot, en jättejävla fot nu.
Mm.
Jag blev otroligt beklämd och jävligt sorgligt tycker jag.
Det är jävligt sorgligt att tänka sig att ett stort så här, jämställdhetsarbete... Det var någon som skrev någonting att så, här, nej, men så fort någon fråntas privilegier, då upplever man ju sig som hotad.
Mm, mm.
Men jag tror inte på det riktigt. Jag tror inte att det handlar om att man blir hotad bara för att man säger, oj då, nu fick jag lite, liksom, nu var det någonting som togs bort från mig. För det är också det som är så jävla sjukt, att män upplever det som att man har, ja, de tog bort rätten att köpa en hora. Nu känner jag mig hotad. Alltså det, nej, det kan inte bara vara det handlar om. Vad är det för jävla privilegier?
Jag fick inte toppjobbet fast jag bara har gått 9 år i grundskola. Shit också.
Nej.
Jag tror att det handlar om lite som min pappa, att man har en bild av, och det är också roligt med ny forskning, att så här, hur män söker jobb. VD-position, minst 99 år på högskola och erfarenhet 63 år av chefsposition. Den tror jag ska söka. Okej, okay, du har alldeles varit i någon chefsposition. Tror jag kan fixa. Medan tjejer är såhär, jag vet inte liksom, om jag ska söka det. Men vadå, du har ju liksom, du är överkvalificerad. Jaha, nej, jag vet, ah, tror du verkligen det? Och att det, och i såna här till exempel när man sitter och ska svara på frågor hur man känner kring liksom ditten och datten, så tror jag att det här på något sätt sipprar igenom.
Mm.
De ska inte tro att de är så jävla bra bara för att de så pluggar det. Liksom Paul Roberto, det är fan synd om honom. Hans tjej kanske var sur mot honom, liksom. Han kanske inte fick ligga. Det finns alltid en manlig förklaringsmodell som är liksom sensationell tycker jag. Det är, liksom, det är bara ösa ur denna förklaringsmodell till att hur saker och ting kan gå snett.
Det är så risigt liksom.
Ja, och det är så här, klart att det blev så. På grund av att katten dog. Och jag fattar att, liksom, att män aldrig har behövt stå till svars fram till för några år sedan. Så att, så här, jag tror att vi har en lång väg att gå. Men att så här, den måste uppmärksammas. Liksom. Och jag tror att man måste så här, ta till drastiska åtgärder för att inte det här ska bli att... Så här, kvinnor lever, alltså, gränsen mellan Ukraina och Ryssland typ, så kvinnor lever på ena sidan gränsen och män andra, för jag just nu ser jag inte riktigt det här liksom, jag tycker att det är svårt att bli förenliga kvinnor och män just för tillfället. Det är liksom en lång väg att vandra här, så att, det tycker jag var beklämmande måste jag säga.
Sjukt beklämmande.
Jag vill bara, eller vi vill tipsa om att ni kan lyssna på lite mer om det här med stress och varför man blir rastlös. Vår kära vän Kristoffer Triumf är veckans gäst i Fråga Freud och han frågar just det här.
Hej, det här är Kristoffer Triumf och jag har ju en intervjupodd som heter Värvet och där hade jag nyligen en gäst som sa att hon var vän med sin rastlöshet och såg den som en tillgång.
Ja, en liten kliffe.
En liten kliff.
Hangar, ja.
På onsdag kommer alltså våran kvartslånga podd om någon spännande liten grej som oftast har med relationer, psykologi, personlig utveckling, allt där som vi älskar att analysera och tänka på och prata om, som har blivit lite av den här poddens signum. Men här fokuserar vi alltså på människor som behöver hjälp av oss att reda.
Precis, och nu ska vi hjälpa då, på onsdag hjälper Kristoffer Triumf hur han ska komma till sams med sin rastlöshet. Lyssna då så blir vi jätteglada. Puss och kram!
Puss och kram!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.